Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du kom hit till vår värld. Tack för att du älskade världen. Tack för att du gav ditt liv för världen, för alla människors skull. Och tack Herre för att för den här världens skull så får vi också fortsätta att tjäna dig, bröder och systrar världen över. Vi lovar och prisar dig. I Jesu namn. Amen. Det är andra advent idag och jag vill läsa det som är dagens predikotext som jag tycker passar väldigt bra till den här gudstjänsten med mission i centrum. Det står så här i Matteus 13 kapitel. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo ibland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Jag tänker inte ge särskilt mycket av textutläggning. Men jag tror att de här två liknelserna, de här två berättelserna som Jesus kommer med, de har mycket att säga oss idag. Och när det handlar om världen så finns det väldigt mycket som vi har att ta till oss i det här. Matteus evangeliets 13 kapitel är fullt av liknelser. Det är liksom det stora liknelsekapitlet och där handlar det om säden som sås i åken och en del faller på stengrunden och en del faller bland tistlar och så vidare, men en del faller också i god jord. Det står också om ogräset som sås bland vetet eller bland säden. Och det står om fina pärlor, en skatt och så vidare. Och så är det de här två berättelserna om senapskornet och surdegen. Alla berättelserna handlar egentligen om himmelriket, om Guds rike. Och de har mycket att säga oss. Och just de här om senapskornet och surdegen, det passar alldeles utmärkt en dag som denna. Senapskornet, det var ett av de minsta fröna. Och det var ganska obetydligt. Det var inte fröet till Libanons cedrar eller det var inte ett frö till ett vackert träd som en ek eller någonting, utan det var något väldigt obetydligt. Ett senapskorn. Och i världen är det ju det stora och det märkvärdiga som lyfts fram och som betyder någonting, men i Guds värld är det det lilla och det obetydliga som betyder någonting i det långa loppet. Och när Jesus berättar om surdegen så är det ju en parallell till det här. Men det också betyder någonting mer. Det är inte bara det att surdegen är litet i relation till degen. Utan det är också så att surdegen påverkar och förändrar den stora degen. Och det här talar egentligen om också att ur det lilla så kan det växa någonting stort och märkvärdigt. Jesus talar ju själv om att han är som vetekornet som faller i jorden och dör för att det ska bära frukt. Jag ska ta er med på en resa ut i världen och vi har redan sett en del och hört en del om detta. Men jag ska ta er med på några resor som jag har fått förmånen att få göra och möta bröder och systrar som är en del av vårt arbete inom Ekumeniakyrkan. Jag ska börja med en, får vi se om vi får igång det här. Med, det är inte rörliga bilder utan det är stillbilder, så det är lite lättare. Vi får se om det går. Men vi börjar med den första bilden som egentligen handlar om det som vi alla tror jag känner till i Ekumeniakyrkan, nämligen det som är vår vision. Och det handlar om just det här med surdegen. Vi får se här hur det lyckas. Hur som helst, Ekumeniakyrkans vision, den är följande. Och jag tror att ni kan den allesammans. Jag vet inte om Ekumeniakyrkan i Fiskebäck har det som sin vision. Många lokala församlingar har det också som sin vision. Men det är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och det handlar om surdegen, någonting som förvandlar, någonting som inte bara förändrar utan förvandlar. Det blir liksom också en inre förändring och en förvandling som sker genom mötet med Jesus Kristus. Ja, vi får se om det lyckas med att komma fram till det här. Men jag vill också nämna då om att när jag tänker på de här liknelserna om senapskornet och surdegen, då... hur går det? Ja, i alla fall, vi kör ändå. Jag kan återberätta det här, även om det skulle bli lättare med ett antal bilder. Jag tänker på hur situationen är i Kina, i Indien, Pakistan, i Centralasien, i Mellanöstern, i Nordafrika, på många håll i vår värld. Där det faktiskt är så att ungefär halva jordens befolkning bor i områden där det är väldigt svårt för en kristen att leva idag. Och situationen tycks bara bli värre och värre. Men jag tänker också på många andra länder där krig, fattigdom och nöd av olika slag råder, som exempelvis Kongo. När Jesus föddes i Betlehem för snart 2000 år sedan, då står det att han föddes i en krubba. På den tiden var husen i Betlehem ofta byggda som suterränghus. Det vill säga, om det var en sluttning så var det så att nedre delen utav huset, det var som en källare, men som också användes ungefär som ett stall där djuren fanns under natten. Familjen bodde på övervåningen. Och det var en praktisk och billig lösning och en enkel lösning på olika sätt. Därför att det var ett enda hus man byggde. Men man fick också plats både för djuren och för familjen. Djuren fick en skyddad plats under natten. Och den löste också familjens fråga om uppvärmning utav huset under vintern. Eftersom djuren alstrade värme och värmde upp övriga delen utav huset. Det står att Maria lindade Jesusbarnet och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Härberget, gästhuset var alltså fullt, men krubban var tom och därför fick Jesus platsen bland djuren. Men Jesus fick också platsen längst ned i huset. Och det är ju det Paulus också talar om, att Jesus steg ned till den här världen. Men det står också att Jesus värmde upp vår jord och visade människorna på Guds kärlek. Nu hade jag tänkt att jag skulle visa ett foto som är ett fotomontage. Men vi får klara oss utan det. Jag får försöka återberätta det som finns på det här fotot. Det kommer inte fram någonting, det är så. Ja. Okej. Jag har fått ett julkort utav vår systerkyrkas ledare i Syrien och Libanon. Det är visserligen något år tillbaka, så det är inte till denna julen. Men jag fick det som ett julkort. Och ni har sett bilder ifrån sönderbombade hus i Syrien. Eller på andra håll i världen där det egentligen bara är skelett kvar. Ni kan liksom, jag tror att ni kan se de bilderna framför er. Ni har sett dem så många gånger på tv eller i tidningarna. Men då gjorde man förra julen, eller om det var förra julen, så gjorde man ett fotomontage där man hade de här sönderbombade husen på ömse sidor, och så var det liksom en gata, och allting är kaos och förstörelse. Och så har man ritat in en idyllisk berättelse som vi alla känner till, med Jesus barnet i krubban och Maria och Josef och herdarna runt omkring. Och så i den här bilden så står det då Merry Christmas, eller Blessed Christmas står det. Och så står det ett bibelord. Och det är från Jesaja-bokens 64 kapitel och den andra versen. Och där står det i det bibelordet: O, att du slet i tu himlen och steg ned. Jag tror att inte alla uppskattar den julhälsningen på ett sätt. Därför att den är makaber på något sätt. Den är väldigt stötande, och den är jobbig att se, därför att det blir en så stora kontraster med de sönderbombade husen och liksom totalt kaos, och så den här som vi ofta vill ha vackra bilden utav Jesus barnet i krubban. Men det är precis det handlar om. Det handlar om att Gud steg ned till den här världen. Gud steg ned mitt i eländet, mitt i de svåraste situationerna, så steg Gud ned. Och det gjorde han genom Jesus Kristus. Och han lät sig alltså, han kom ner till den här världen för att människor skulle få uppleva Guds kärlek. Och så får vi, precis som Jesus som fick vara vetekornet som föll i jorden och som dog, men som också då gav liv till andra människor, så får vi också som kyrka vara en del i detta. Vi får vara med och förvandla människors liv. Vi har ju som tema för Ekumeniakyrkans internationella arbete och insamlingsperioden nu under december och januari, så har vi detta: låt oss sprida hopp. Fast det stavas bara med ett P. Låt oss sprida hopp. Och en del blir irriterade över att det är felstavat, men det är ju precis det som är poängen. Därför att det handlar om att utbilda människor, att ge människor ett hopp genom att människor får del av utbildning och stöd och hjälp på olika sätt. Vi har redan hört här genom Anneli om att imorgon så är det en hjälte eller två som får fredspriset. Inte bara Denis Mukwege i Kongo utan Nadia Murad, som båda har lyft upp frågan om det sexuella våldet. Det som började i en, på ett litet sätt som ett litet senapskorn eller som en surdeg, det har blivit någonting stort. Och idag eller imorgon så får Mukwege då det största och viktigaste priset. Det är bra att Kongo uppmärksammas. Men vi ska ha klart för oss att det finns inte bara ett sjukhus i Kongo. Det finns mer än 100 sjukhus och dispensärer i Kongo som drivs av de protestantiska kyrkorna. Och den katolska kyrkan har förmodligen också någonting liknande, ett stort antal av sjukhus och dispensärer. Det är bra att ett sjukhus och ett arbete lyfts fram. Men vi ska också se att det finns otroligt många människor över i Kongo och i Afrika och på olika håll i världen som gör fantastiska insatser. Ekumeniakyrkan, vi stöder faktiskt 15 sjukhus utav de här över 100 sjukhus och dispensärerna. Vi stöder 15 sjukhus och ett 40-tal dispensärer på olika håll i Kongo. Och det är läkare och sjuksköterskor som gör ett otroligt arbete. Och ett av dem är ju då Ime Kimpesse som Uno var inne på. I närheten av den här fotbollsskolan som vi ändå fick se en glimt utav. Eller idrottsskolan. Så finns det ett jättestort sjukhus. Det, som ett stort samhälle. Det finns ungefär 300 byggnader. På det här sjukhuset, alltså det är ett jättesjukhus som är uppbyggt utav sex missioner 1950 och där vi fortfarande är en del utav det här arbetet. Jag vill också nämna någonting om Kina. Det är snart 130 år sedan vår kyrka började mission i Kina. De kristna situation i Kina är svårare än någonsin. Kyrkor rivs och kors tas ned ifrån kyrktaken. Därför att de kinesiska myndigheterna känner sig hotade utav oliktänkande som de kristna. Därför att de vet att de kristna inte bara blint följer en ledares beslut, utan de vet att de kristna först och främst lyder Gud och hans vilja. Men mitt i allt detta så finns det många kyrkor som växer och många kyrkor som kan bygga sina kyrkor. Och nästa år så kommer vi att få se glädjen av att det teologiska seminariet i Wuhan i Kina kommer att invigas, ett jättekomplex som mitt under den situation som råder när kyrkor stängs ned och förstörs, så har vi fått vara med och bygga ett nytt seminarium där tusentals kinesiska pastorer har utbildats under det senaste året. Och så vill jag också säga någonting ytterligare då om Syrien. Det finns, jag pratade i veckan med en pastor som heter Mofid Karaheili. Hans föräldrar bor i Södertälje. Och de har bott här ett antal år. Men själv bor han i Homs i Syrien. För några år sedan så hade vi en kampanj och där vi talade om hopp för Homs. Vi har också i Ekumeniakyrkan talat om hopp för Syrien. Och man kan tycka att är inte det lite väl optimistiskt att tala om att det finns hopp för Syrien? Det tycks ju väldigt hopplöst. Men den kristna kyrkan är i alla tider har i alla tider uppmanats att stå för hoppet och stå för tron på att det går att göra förändring. Det går att göra skillnad. Mofid, som är en god vän till oss, han åkte tillbaka efter att under en vecka besökt sina föräldrar och andra släktingar här i Sverige. Han predikade i en av våra kyrkor i Stockholmstrakten. Och nu åkte han hem därför att hans fru och hans barn, de är kvar i Syrien. Och Mofid har under flera år nu arbetat och byggt upp kyrkan på nytt igen i Homs. Jag har varit och besökt kyrkan och församlingen, och jag har sett bilder tidigare på hur den var när den var förstörd, men jag har ser den nu bara som en reparerad, nyrenoverad kyrka där människor kan samlas och där människor kan få ett nytt hopp. Det finns ett arbete som är lite liknande det som i Kimpesse, fast inte lika utvecklat ännu, men vi hoppas att det snart ska kunna bli så, därför att vi har planer på att ge stöd och hjälp till ett idrottsarbete för den unga generationen. Men man talar redan idag om att man har ett space for hope. Alltså man har ett utrymme för hopp. Och så inbjuder man kristna från olika kyrkor, men också muslimer och olika religiösa grupper, så inbjuds de här ungdomarna till en samling, och där de spelar basket tillsammans eller de spelar olika idrottsaktiviteter, och så samlas man för att diskutera och samtala om vad behövs för att Syrien ska återuppbyggas igen. Jag har en av bilderna här som ni inte nu får se. Som jag faktiskt fick igår ifrån Aleppo. Aleppo som ju har varit under hårt tryck under många år. Men där en av våra pastorer som vi samverkar med, pastor Ibrahim, han har under hela tiden och under hela belägringen så har han stannat kvar i Aleppo. Det finns en bild där han och en annan pastor står framför en stenhög. Det är bara sten på sten, grus på grus. Och det är den evangeliska kyrkan i Aleppo som totalt var förstörd. Men igår fick jag en bild ifrån Aleppo där man hade invigt en ny kyrka i staden. Och där pastor Ibrahim och några ledare från Libanon också kunde vara med och be om Guds välsignelse över den nya kyrkan som man hade byggt. Det finns hopp för vår värld idag. Och jag vill avsluta med berättelsen om Matilde, en ung kvinna som jag träffade både i Syrien men också förra sommaren. Vi satt här på Frölunda torg och drack kaffe tillsammans och samtalade om situationen. Hennes syster bodde här i Göteborg under en tid och därför var hon också här på besök. Men mycket snart så var hon på väg tillbaka till Syrien för att fortsätta sitt arbete som pastor. Jag frågade Matilde, som är 28-29 år gammal. Jag frågade henne, för hon hade nyss avslutat sina teologiska studier i Beirut och kommit tillbaka till Syrien, till Hasaki, på gränsen mellan Syrien och Irak. Jag frågade henne, ska du också lämna Syrien precis som miljoner människor andra har gjort? Då säger Matilde, ja, jag kanske ska lämna Syrien någon gång, men inte just nu. Därför att just nu så behöver min kyrka mig. Hon har själv fått fly för livet när Islamiska staten gick in i den stad där hon bodde. Men hon kunde sedan komma tillbaka. Man har byggt upp skolorna på nytt igen. Hundratals eller tusentals elever går i kristna skolor i Syrien idag. Det är inte så ofta vi får höra talas om det via media, men det är ett faktum. Och en del av det här får vi från Sverige vara med och bidra till, för att människor över hela världen söker efter hopp. Man söker efter någonting att tro på, någonting att hoppas på. Vi får vara med och bygga upp ett hoppet för människor i vår värld idag. Och så vill jag runda av med det som jag egentligen började med. Om senapskornet och om surdegen. Tänk dig de två liknelserna, och jag behöver inte utveckla de liknelserna mycket mer än så. Men det lilla, utav det lilla så kan det ske någonting stort. Och det lilla kan också vara med och genomsyra och förvandla den här världen. Det är därför vi arbetar i Fiskebäck eller i Kina eller Kongo eller Syrien eller vad det än är. I Ekumeniakyrkan arbetar vi i ett 30-tal länder därför att vi tror på liknelsen om senapskornet och surdegen. I många länder är det något väldigt litet som sker, men det är någonting väldigt stort. Därför att det har förvandlande kraft, därför att det är mötet med Jesus Kristus som förvandlar mig, dig och världen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att vi får vara en del i detta att bygga upp Guds rike på jorden. Vi ber om din välsignelse över systrar och bröder världen över, som i trohet fortsätter att arbeta och som också tror på att ur det lilla kan något stort växa. Tack Herre för att vi får vara med och förvandla den här världen. Vi får vara med och ge vårt bidrag till den här världens förändring. Vi lovar och prisar dig i Jesu namn. Amen.